I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.
Podplay.
Hej och välkommen tillbaka till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som verkligen räknas. Idag ska vi prata om en person som förvarade väldigt mycket sprängmedel i sin lägenhet. Men det som gör det här fallet så specifikt och intressant för just podden, det är att han även hade en massa listor som i media kallades för dödslistor. Och längst upp på en av de här listorna så fanns ju ditt namn, Kristoffer.
Precis. Så vi ställer oss frågan 1. Varför åtalades inte mannen för förberedelse till terroristbrott eller förberedelse till mord? 2. Hur känns det att bli hotad eller känner man sig hotad som advokat?
Och är det farligt att vara advokat? Är det ett yrke som man kanske inte ska välja om man funderar på att bli jurist?
Häng med!
Okej, Kristoffer, berätta vad som hände.
Ja, vi får ta oss tillbaka till 2019 när polisen gick in i en lägenhet, inte för Arnes skull som vi kommer att kalla det misstänkta i det här ärendet, utan för att man eftersökte en annan person. Men när man tittade runt där så började poliserna se märkliga preparat. Bland annat så hittade man 2,5 liter väteperoxid, 5 liter nitrometan och ungefär ett halvt kilo kaliumklorat. Och poliserna började googla på det här och insåg att det här är inte bra. Så att man grep honom, tog honom till arresten och han begärdes häktad. Men en jourdomstol, de avslog häktningen och han försattes på fri fot. Sen blev det här ärendet liggandes på polisstationen. Och vad hände då, Martin?
Det hände inte jättemycket i början, för som vi alla vet så finns lite personalbrist inom polisen. Men då tillsatte man en grupp som kallas för Silvervargarna, som är en benämning på lite äldre poliser som har gått i pension men som numera jobbar med fall för att avlasta och underlätta för den övriga polisen.
Och det är erfarna, duktiga utredare helt enkelt som känner att deras kall här i livet är att fortsätta sin brottsutredande verksamhet. Och det får man vara tacksam för i det här ärendet. För att när de började nysta i detta och skickade de här preparaten till Totalförsvarets forskningsinstitut och NFC, så visade det sig att den här mannen, Arne, han var minuter från att kunna tillverka en bomb.
Och dessutom när man gick igenom hans telefoner och datorer så hittade man olika listor. Och det är de listorna vi pratar om. Listor på personer som han ogillade och deras, i vissa fall, deras adresser, deras portkod och så vidare. Och även olika anteckningar om att han skulle bli världens främsta terrorist. Och detta föranledde att man gjorde en ny husrannsakan. Och det gjorde man då den 16 december 2020. Och då hittade man ännu mer explosiva varor, det vill säga 156 gram svartkrut. Och då bestämde åklagaren sig för att nej, nu får det vara nog. Jag anhåller den här personen, och då blev han både anhållen och sen också häktad av polisen och av domstol.
Och vi kommer ju att uppmärksammas på det här ärendet när du och jag var ute och käkade middag, Martin. Då fick jag på kvällskvisten ett meddelande från min fru som skrev att Kristoffer, du är med på en dödslista här, och skickade en lång lista där mitt namn stod allra längst upp. Och då blir man ju naturligtvis lite bekymrad och börjar forska lite närmare i det.
Och jag tänkte, hur kändes det? För jag kommer ihåg när du berättade för mig att du verkade relativt oberörd, i alla fall utvändigt. Men hur kändes det? För du fick information i det läget och då visste du kanske inte så mycket, men att du var på en dödslista, och du var inte bara på en dödslista, du var faktiskt högst upp av väldigt många namn.
Exakt. Nej, men det är klart, just när jag fick det här meddelandet så satt vi och hade väldigt trevligt, så att det blir lite svårt att ta in naturligtvis att man skulle förekomma på det. Och vi har ju lärt oss att man drar inte allt för stora växlar omedelbart på olika typer av uppgifter som man får till sig. Om vi skulle dra för stora växlar så skulle vi komma fram till att alla våra klienter är skyldiga, vilket vi inte gör. Va? Så att den naturliga reaktionen för oss advokater är ju bara, jag behöver nog veta lite mer här innan jag börjar bli orolig.
reagerar din fru på samma sätt?
Nej, hon är i och för sig också advokat, men hon blev nog mer orolig än mig. Så att dagen efter så kommer jag att undersöka hur ligger det till med det här egentligen. Och ytterligare några dagar senare så kom det faktiskt ett mejl från polisen där de förklarade att i en förundersökning här så finns du med på listor på främst offentliga personer som de då ansåg ha betydelse i det här målet, men de tyckte dock inte att jag var att betrakta som en målsägande, det vill säga ett brottsoffer. Och jag förväntades inte svara på det här mejlet från polisen.
Och vet du varför du är med på den här listan? Var det någon speciell anledning eller var det bara att han tog ett namn av väldigt många advokater?
Ja, det var på grund av att jag hade varit med i ett uppmärksammat mål för några år sedan där jag hade uttalat mig i media, och det tyckte han var olämpligt helt enkelt.
Mm. Och ett mål som väckte ganska mycket avsky från allmänheten, ska man också säga.
Exakt.
Och det var den typen av personer som fanns på de här listorna, personer som han då förklarade att han inte gillade, allt från politiker till journalister och så vidare, framförallt personer som personer på yttre högerkanten inte gillar, om jag uttrycker mig så, personer som har uttalat sig positivt om invandring och liknande.
Bland annat så fanns Fredrik Reinfeldt med på den här listan, och där fanns det olika typer av kartläggningar som han hade gjort av honom.
Och ganska detaljerade sådana, som nog måste framstå som väldigt obehagliga för Fredrik Reinfeldt.
Sen tänkte man väl också att det är lite synd att man ska bli informerad av sin fru om sådana här saker innan att polisen skickar sitt meddelande. Särskilt då när man fick reda på i efterhand att den här personen hade varit på fri fot under ett helt år.
Precis, och det kan jag tycka var väldigt underligt, för här gjorde ju åklagaren en bedömning att jag tycker inte att någon av de här personerna på listorna har blivit hotade eller på något sätt är målsägande. Det vill säga, de har inte varit föremål för något attentat, eller han har inte tänkt döda dem, han har inte tänkt skada dem eller något liknande. Trots att deras adresser finns, trots att han har sprängmedel, trots att ibland till och med detaljer som portkod eller när personer ska visas på en viss plats förekommer. Och hur tycker du om det, Kristoffer? Håller du med om den bedömningen som en av de här personerna? Du har ju faktiskt varit med på en lista.
Ja, men precis. Man kan väl skilja lite grann på det där. Alltså det var ju väldigt olika mycket detaljer som fanns. Alltså när det gäller till exempel Fredrik Reinfeldt så fanns det uppgifter om när han skulle tala på en viss konferens till exempel, och anteckningar om man gjorde bagagekontroller och så vidare när man åkte båt till Almedalen och den politiska veckan där. Det vill säga förhållandevis långtgående kontroller. Där kanske det ligger närmare till hans att betrakta enskilda personer som målsägande. Men att bara förekomma på listan kanske inte är tillräckligt. Vad tycker du, Martin?
Det beror på. Jag tycker i vart fall man ska vara generös till en början. För det kan ju finnas ett intresse. Dels att veta att jag finns på en lista, jag kanske är utsatt för någon form av hot eftersom en person på fri fot som har haft sprängmedel och jag är med på en av de här listorna. Oavsett om man i det läget bedömer dem som hotlist eller dödslist eller någonting annat. Så jag kan nog tycka att det bör man nog göra i vart fall vid ett senare skede, så man underrättas innan åtal väcks och innan det blir en rättegång. För det kan ju till exempel vara så, och det kommer vi prata om här idag, att man inte riktigt håller med åklagaren och kanske har gjort en annan bedömning. Och då har man ju faktiskt möjlighet som målsägande att biträda åtalet. Och vad betyder det, Kristoffer?
Ja, det betyder helt enkelt att man går in och blir som en extra åklagare som målsägande. Och det kanske har mindre betydelse för en målsägande som inte är juridiskt utbildad. Men för någon som mig eller någon annan på de här listorna så kan man mycket väl ha helt enkelt begärt att han skulle dömas för något annat brott än det som han kom och åtalas för.
Och då blir det ett helt annat läge. Då kanske man har ett skadeståndsanspråk. Man kanske till och med kan se till att den här personen döms till ett mycket längre fängelsestraff jämfört med det som faktiskt blev. Sen vet vi också att han hade andra listor som riktade sig mer mot allmänna mål. Om man nu får tro medias beskrivning att det här var någon form av mållistor eller dödslistor.
Men det fanns till och med en av de här listorna då hade just rubriken mål, eller hur, Martin?
Precis.
Och det var mer byggnader, offentliga byggnader och liknande.
Och anteckningarna som man hittade i hans datorer och liknande var, tycker jag, oerhört besvärande. Man hade till exempel en anteckning som riksdagshuset bland annat inträdes- och luftintag 30 mm. Och framförallt den som jag tycker är värst. Intressant kabelstam nära Solna pendeltågstation. Så att om detta nu stämmer så är det ju mål där dels väldigt många personer vistas och mål som är oerhört viktiga för Sverige. Och mål som innebär att större delen av i alla fall Stockholms befolkning, en stor del av Stockholms befolkning också är målsägande.
Vi har varit inne nu på en hel del av bevisningen, det vill säga dels då förekomsten av bland annat svartkrut och olika ämnen som med lätthet kunde konstruera man kunde konstruera en bomb med. Och bevisningen där bestod ju då av olika experter från Försvarets forskningsinstitut och NFC som då uttalade sig just om det som jag nämnde inledningsvis här i avsnittet. Nämligen att med de här preparaten och de olika typer av elektroniska saker som fanns hemma hos honom så var man några minuter ifrån att tillverka en bomb. Till det så kom ju också att man påträffade en handbok i hur man gör bomber, eller hur?
Ja, som dessutom var markerade och understrukna i besvärande delar, det vill säga delar som det talar helt enkelt för att man försökte göra bomb.
Och dessutom då, som grädde på moset, egenhändigt utförda skisser på bombkonstruktioner som experterna då, bland annat från NFC, bedömde vara fullt möjliga att konstruera med det material som man hade hemma.
Och det man ska ha med sig avseende just Arne var att han dessutom var utbildad ingenjör. Så det var inte bara vem som helst utan det var en person som hade ett visst tekniskt kunnande.
Precis.
Som då borde anses som farligare än de flesta och en person som faktiskt har eller borde ha eller sannolikt har någon form av teknisk kunnande som gör att han kan bygga bomber lättare än gemene man.
Precis, gjort lumpen inom som signaltekniker och utbildning från Chalmers som civilingenjör och dessutom då jobbat på ett dataföretag men också varit lärare, fysik- och NO-lärare på gymnasiet.
Precis.
Och också hyste då olika typer av högerextrema åsikter får man säga.
Och ett hat mot personer som inte tyckte som honom.
Mm.
Och personer som i ditt fall hade försvarat personer som var misstänkta för brott. Och han verkade inte tycka det var en särskilt bra idé och därför var även de personerna med på listor som man avskydde eller liknande.
Mm. Så att ett textbokexempel skulle man väl kunna säga på en person som skulle kunna begå ett inhemskt terrorbrott. Lite i stil med Breivik, vilket också fanns kopplingar till. Man hade hittat noteringar om Breivik också i hans dator.
Och en notering om att han ville bli världens främsta terrorist. Och jag tycker att utifrån allt det sammantaget så är min bedömning att det är uppenbart varför han har de här sprängmedlen. Sen är ju frågan, och det var också frågan i målet, vilket vi kommer att komma till. Vad hade de här listorna för betydelse? Kunde man dra någon slutsats av dem?
Precis, och då blir det naturligtvis intressant att höra vad han har att säga om det här då. Och då kan man väl säga så här att förklaringarna till alla de här olika preparaten, det var bland annat att flera av dem hade köpts in innan de blev olagliga. Med anledning av olika terrorbrott och liknande runt om i Europa och i världen så har lagstiftaren blivit hårdare och hårdare med vilka typer av preparat som också kan ha lagliga användningsområden så att säga, vilka man får inneha utan tillstånd. Så att vissa av de här preparaten som man hade, de var tillåtna när han köpte dem, men blev otillåtna under tiden som man hade dem. Och då invände han att han inte kände till att det här, några av de här preparaten då hade blivit olagliga. Och är det någonting, Martin, som man kan ha framgång med den typen av invändning?
Väldigt sällan. Det är också en vanlig invändning när det gäller narkotikaklassade medel, framförallt som köps på internet där man försöker köpa då lagliga medel och sen så blir de kvar hemma hos någon köpare eller någon säljare och under tiden har de blivit illegala. Och då brukar man säga att du har en skyldighet att kunna svensk lag och veta vad som klassas och inte klassas, vilket är ett högt ställt krav på de flesta. Det vet ju inte ens du och jag exakt när saker och ting klassas och vad som blir olagligt när. Men det kravet ställer man på medborgare. Och har man någonting hemma så måste man veta om det är lagligt eller olagligt. Och skulle det bli olagligt då måste du antingen ringa polisen direkt eller göra det av med det.
Mm. En annan invändning från hans sida var ju att han hade köpmani och han var en shopaholic helt enkelt som tyckte om att köpa olika typer av preparater. Och han hade bland annat köpt in massa termosar som man skulle kunna tillverka rörbomber i och även olika typer av metallkulor och liknande som man enligt experterna då kunde använda som och stoppa i rörbomberna för att använda som splitter. Då.
Och han sa att jag egentligen bara gillar att köpa grejer. Och dessutom så fanns det förklaringar, för vissa saker gick inte förklara med en förklaring, utan då var det ibland att han skulle ha vissa medel till att han behövde till gödsel, och ibland var det att han skulle göra vanliga fyrverkeripjäser, helt vanliga, för att han tyckte det var lite roligt.
Mm.
Naturligtvis ingenting som hade någonting med att spränga byggnader eller spränga människor.
Och alla de här listorna som han hade skrivit, det menade han inte betydde någonting, utan han tyckte om att skriva av sig helt enkelt och skriva listor utan att det för den sakens skull skulle betyda någonting.
Och då kom vi till den här frågan, vad var han egentligen åtalad för? För att som vi pratade om i tidigare avsnitt, så domstolen kan ju bara döma för det som åklagaren nämner i den här gärningsbeskrivningen. Och vad var det egentligen åklagaren tog upp där, Kristoffer? Vad var det han anklagades för?
Ja, då blev det så att åklagaren valde att inte åtala för förberedelse till terroristbrott. Valde att inte åtala för förberedelse till mord eller förberedelse till grov misshandel. Utan det åklagaren valde att åtala för, det var brott mot lagen om sprängämnesprekursorer, grovt brott. Och prekursorer är sånt som, alltså ämnen som kan vara olagliga och som man helt enkelt använder för att tillverka sprängämnen. Det vill säga ämnen som i förening med andra ämnen kan bli sprängmedel. Och, det var det ena.
Precis, och sen även brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor, grovt brott. Och det var ju avseende de här svart krut och liknande saker som kan sprängas i luften helt enkelt.
Ja, som så att säga inte behöver blandas för att kunna användas som sprängämne, utan det i sig kan användas som sprängämne.
Och det var ju dels då den 29 december 2019 när första gången man tittade hemma hos honom och gjorde en husrannsakan hemma hos honom. Och även då avseende visst svart krut på samma plats, men ett år senare den 16 december 2020. Så att det var två olika tillfällen, så därför blev det också två olika brott som man nu så fint säger. Men sen också ett lite mer komplicerat ord och ett mer komplicerat brott, Kristoffer. Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Det är en lång mening, tänkte jag säga, en lång brottsrubricering. Vad betyder det?
Ja, det betyder helt enkelt att man skulle förbereda att spränga någonting, men inte nödvändigtvis så att någon person blev skadad. Alltså till exempel spränga en byggnad eller liknande. Men då ställer man sig naturligtvis frågan, jag ska bli världens bästa terrorist. Och så har man sprängämnen hemma, man har skisser på bomber. Varför väljer åklagaren att inte åtala för förberedelse till terroristbrott?
Bra fråga, Kristoffer. Jag kan säga att jag vet inte. Åklagaren har ju uppenbarligen gjort en bedömning att här kan jag inte vinna det målet. Det vill säga, om jag åtalar för detta så kommer jag förlora, han kommer bli frikänd. Och när man kommer till den bedömning som är åklagare, att man inte ens tror att man kommer få en fällande dom själv, då ska man heller inte åtala.
Fast om vi bara liksom betar av det, Fredrik Reinfeldt åker till Almedalen i juli och sitter på parkett.
Och jag håller med. men hur åklagaren resonerat måste ju vara att hon tycker, för att få fällande dom så måste jag ha det skrivet mer eller mindre rakt upp och ner.
Bagagekontroll, båt över till Almedalen, till Gotland.
Och olika personer, portkod och adress. Och hans förklaring var att detta var bara personer som jag tyckte illa om. Varför ska du då ha en portkod och adress?
Kan det ha att göra med att man uppenbarligen så har ju hela ärendet dröjt. Det är till och med så att man får plocka in pensionerade poliser för att utreda det här ärendet. Kan det vara en faktor, alltså att man försöker begränsa så att säga utredningen? Ska vi plocka in nu, jag vet inte exakt hur många personer som var på de här påstådda dödslistorna, att så att säga det blir för stor utredning. Det är jobbigt att förhöra 40 pers, 30 målsägande, 30-40 målsägande, och att det är en faktor i åklagarens beslut.
Om det är en faktor så är det ju katastrof, och då är det ytterligare skäl till att man borde verkligen ta in ytterligare personer, för att då har man ju kommit till en bedömning att ja, det här är nog försök till mord,
Men kan det inte vara en faktor? För jag tänker det här mejlet som jag fick då, när de informerade mig då om att jag var med på den här listan, då skriver de så här att polisens och åklagarens avsikt var att informera dig och övriga personer på listorna innan åtal väcks. Men på grund av arbetsbelastning har detta inte varit görligt, vilket vi beklagar. Det är trevligt att få höra när en person har varit på fri fot i ett år och haft eventuellt en avsikt att döda.
Jag anar en viss bitterhet i din röst.
Ja, men man blir, man har, jag känner väl så här, är det naivt av mig att tro att man hade kunnat förvänta sig lite mer av åklagarpolis, eller är det bara för att jag är advokat som man inte blir prioriterad? Nu verkar det som att...
Nu är du inte ensam, nu är det journalister och politiker som också blev väldigt förbannade på ren svenska, att varför åtalar man inte för terroristbrott och försökt mord, och förberedelse till mord, eller förberedelse till terroristbrott och förberedelse till mord. Skulle han eller hon ha någon framgång i detta? Det vill säga, skulle åklagaren ha någon framgång i att åtala förberedelse till mord, antingen mot flera olika icke-namngivna personer eller flera personer på den här listan, eller just Fredrik Reinfeldt? Vad tror du?
Nej, jag är helt övertygad om att åklagarna hade haft framgång. När det gäller förberedelse till terroristbrott så krävs det ett visst uppsåt. Och det är det som många, så att säga, åklagare tror jag blir lite rädda för. Hur ska jag kunna bevisa det? Alltså, uppsåtet ska vara att man ska injaga allvarlig fruktan hos befolkningen. Det vill säga, syftet ska vara ett speciellt sådant med att utföra brottet. Men tittar man på bevisningen i det här målet, så menar jag att bara det faktum att man skriver en anteckning, jag ska bli världens bästa terrorist, talar ganska tydligt om vilket uppsåt man har. Jag tror att det möjligen har att göra med hans bakgrund, alltså, och det faktum att vi är, vilket är rätt förvånande, så ovana vid inhemsk terrorism, till exempel från högerextrema element. Vi borde inte vara det, med tanke på vad som hände i USA och stormningen av Kapitolium, med tanke på Breivik, så borde vi inte vara förvånade, så att säga. Men jag tror att hade det varit en islamist i Anis kläder istället som skrev en anteckning om att jag är världens bästa, ska bli världens bästa terrorist och dessutom har sprängämnen hemma och den här typen av långtgående förberedelser, då hade det uppenbarligen varit så att den personen hade åtalats.
Precis,
på det sättet
som då vi. Tycker man ju alltid att de här, för det är två stycken olika saker som ska uppfyllas, att det kan allvarligt skada en stat, och det tycker man ju när spränga riksdagshuset. Om inte det allvarligt skadar en stat, så vet jag inte vad. Och om inte det har en avsikt att injaga fruktan eller liknande, då vet jag inte vad.
Nej.
Så att jag tycker nog att om man kommer fram till att de här listorna inte bara är slumpmässigt uppskrivna listor, då ska han definitivt dömas för just de brotten som vi nämner. Och få ett betydligt längre fängelsestraff.
Men, ja, för vad skriver tingsrätten egentligen i den frågan?
Tingsrätten skriver, och det är det jag tycker är så intressant, för att tingsrätten skriver mellan raderna att du är åklagaren, hade du åtalat så här, det vill säga då hade du nog fått framgång i alla fall med förberedelse till mord.
Hur kan du säga det? Vad är det de skriver de facto, så att säga?
Tingsrätten skriver så här, jag ska läsa två meningar i dokumentet, vilket är tämligen omfattande, och det är de här listorna som vi pratar om och anteckningar som man hittar i datorn. Anges också, citat, riksdagshuset, bland annat intressant, luftintag 30 mm. Och sen ett annat citat som man tingsrätten skriver, intressant kabelstam nära Solna pendeltågstation. Och sen ett sista citat, gröna tunnor, söder, testfall, kraft mot laddning. Och sen så skriver då tingsrätten varför jag tror att de skulle döma även för andra brott. Någon rimlig eller godtagbar förklaring till insamlat av uppgifterna och anteckningarna har Arne, vi kallar honom, inte förmått att ge. Varför listorna och anteckningarna med hänsyn till de fynd som har gjorts i hans bostad i sig talar för ett brottsligt uppsåt.
Så att de menar helt enkelt att det här talar för ett brottsligt uppsåt, och vad kan de mena med ett brottsligt uppsåt?
Ja, i det här fallet så är det ju allmänfarlig ödeläggelse, att han ska spränga upp byggnader. Men med tanke på vad de skriver och vilka exempel de ger, med tanke på vad de skriver om och att det är de här listorna som avses, då kan inte jag se det på något annat sätt än att om åklagaren hade åtalat på annat sätt, det vill säga om åklagaren hade åtalat för förberedelse till terroristbrott eller förberedelse till mord, då är jag helt övertygad utifrån den formuleringen eller de formuleringarna att man också hade dömt för det. Och det som är absolut värst av allt, det är ju att han dömdes ju bara till 3,5 års fängelse. Det vill säga han är, om inte allt för lång framtid fram, så är han ju ute.
Det faktum att en enskild åklagare har så pass mycket makt ändå som de har, tycker jag för min del, och det gäller ju inte bara det här ärendet utan även andra ärendet, är en svaghet i vårt system. För en enskild jurist, det har de som har lyssnat på oss tidigare, vet att du och jag är inte alltid överens heller, kan göra väldigt olika bedömningar. Och det är möjligt att det blev, även den här åklagaren hade för mycket att göra och prioriterade den enklaste vägen.
Och det skriver ju polisen i det mejlet som du fick, att oj förlåt, vi glömde informera er i god tid så att ni fick en chans och bestämma om ni ville haka på och driva ett så kallat enskilt åtal.
Ja, och istället då för att säga, har ni några synpunkter på detta, så får man svaret i det här mejlet, du förväntas inte svara på det här meddelandet.
Jag tycker det tyder på att det har blivit något fel i kedjan. Men Kristoffer, nu har vi många lyssnare som är väldigt intresserade av juridik, och vi vet också att det är väldigt många av våra lyssnare som har planer på att bli antingen åklagare, domare eller advokat. Men utifrån det vi pratar om här idag, hur känner du? Känner du att det är ett farligt yrke och att man kanske borde undvika att bli åklagare, domare eller advokat?
Alltså, man kan säga så här, jag personligen har ju före det här varit förskonad naturligtvis, men det är klart att man tänker sig för kanske när ett enskilt mål, som i det här fallet föranledde att man hamnar på någons eventuella dödslista, det gör ju naturligtvis att man tänker efter, vad är det jag sysslar med egentligen? Samtidigt så känner jag att det vi gör som advokater är oerhört viktigt i en rättsstat, och det här ska inte räcka för att skrämma iväg mig i vart fall. Och ska sägas också, det här är ju ett ytterst ovanligt fall. Så svaret är helt enkelt att nej, man behöver inte vara rädd. Martin, vad har vi lärt oss idag?
Jo, vi har lärt oss att även om du själv skriver att du har ett mål att bli världens bästa terrorist, införskaffa sprängmedel och skriver massa listor på platser och offentliga personer, så är det inte säkert att du blir åtalad för förberedelse till terroristbrott.
Precis, och även om man själv kanske betraktar sig som målsägande i ett ärende, så behöver det inte vara så att en enskild åklagare anser detsamma.
Och avslutningsvis, att vara advokat innebär att du kanske hamnar på olika listor som kan uppfattas som obehagliga, men yrket som sådant är inte generellt sett ett farligt yrke.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Följ med resten av säsongen.